Ja, du, vet du vad det här är för låt?
Ja, den här är ju, det är ju Cotton Eye Joe med Rednecks.
Mm. Bra.
Men det här är en senare version.
Mm. Ja, men det är det ju. Och det är ju lite, det är lite sjukt, är det ju.
Mm. För den är, skulle jag säga, kom väl för nästan 30 år sedan.
Den kom 1994.
Det gjorde, ja.
Mm, gjorde den.
Och jag vet att min son gillar ju den här.
Ja.
Och han är ju 93.
Ja. Och det är en remix.
Mm-hmm. Ja.
Och det är ju så här att de, jag ska berätta lite om den, för det är lite Shit Nuts heter de som gjort den.
Ja.
Ja. Och den heter
svenskar.
Vet inte, ingen aning. Och de heter ju, låten har de ju, det finns ju på Spotify, den heter ju Giga, något sånt.
Ja, ja, det var, ja, den ja. Den vill man inte gå in i den en butik. Och, eller ja, det gör man ju inte alls nu för tiden.
Nej,
men man hittar ju inte på Spotify heller.
Nej.
Den här Giga.
Har ni den här Nej, men så här, nu måste jag. Jo. Men det är en remix. Och så har de gjort den på YouTube då. Mm. Och så har de gjort en, vet du då? Alltså, det är en tecknad figur som sjunger den här skiten. Har du sett den?
Nej, det har jag inte.
Han ser ut som potatis, typ. Och så, ja, och så gör han lite olika grejer då.
Mm.
Och han ror en båt i någon jävla sjö.
Mm.
Och så sjunger den här låten, eller remixen där då. Och det är ju vad som är unikt då, att för den har slagit Guinness rekordboksrekord i antalet lyssningar på kortast tid.
Ja, 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 ja.
Visste du det eller?
Nej.
Nej. Kan du gissa hur många lyssningar den har haft på 26 dagar?
Nej, då måste ju det vara något ohyggligt.
Och då tänker du att den
är det fightas globalt? Mot,
ja, Britney Spears, vet, Justin Timberlake, alla de har den slagit exakt. I lyssningar.
Ja, då måste det ju vara miljard lyssning, nästan.
Mm, 3 miljarder. Ja, 3 miljarder lyssningar. Och det är ju då...
Och du enligt rykten har du streamat den 600 000 gånger.
Ja, det är första gången jag hörde den.
Ja.
Ja, ja, det är alltså inte Cotton Eye Joe-låten, för den har
nej, ja, ja, nej, men jag förstår.
Busat
ja,
till, ja, så att ja, säga. Blink. Ja. Mm. Men, ja, och då... nej, men, ja... Det är ju otroligt ändå.
Ja, det är det.
De ska ju säkert ut på turné eller någonting nu eller något. Ska inte förvåna mig. Shit.
Det är en, har de med sig någon potatissäck då, tror du?
Ja, sådär. Kan vara. Nej, oklart. Oklart. Ja, oklart. Ja. Så, vi har ju precis... inte precis avslutat vår VC-kommentatering.
Ja, det har vi, gjorde vi ju.
Och det måste vi ju prata om.
Ja. Vi måste ju summera det på något sätt. Göra en recap.
Ja, men det gör jag ju. Det kommer jag göra.
Ja, men jag tror, alltså, jag menar att vi ska göra en recap över vår insats.
Nej.
Nej.
Den var ju formidabel.
Den är helgjuten.
Mm.
Den behöver man inte snacka.
Solen är inga fläckar, som jag brukar säga.
Nej, exakt, exakt.
Nej, då, jag skojar. Det var säkert skitdåligt.
Mm. Nej, det var bra. Men du, jag tänkte på det. Jag tänkte på det. Jag hörde ju lite granna i... SHL-hockeyn, där då Brynäs gick upp i SHL igen, och då mötte ju de Djurgården här nu.
Mm.
Och då så möts de ju i bäst av 7 matcher.
Ja, det ser jag väl tröttsamt.
Ja, och sen då så Brynäs vann ju 5 då, raka liksom. Nej, de vann 4 raka, förlåt.
Mm.
Och då kallas ju det att man sveper motståndaren. Alltså, man vinner ju, de andra vinner inte en enda match.
Nej. 4-0 säger ju gärna det.
Och då tänkte jag säga, ja, det var ju precis vad Henke gjorde. Han svepte alla andra i World Cup-finalen.
Ja, visst.
Det är ju smack. Yep.
Jo. Ja, men det gjorde han ju.
Mm. Han svepte dem.
Ja, det är inga konstigheter.
Nej. Kul ändå.
Ja, men det var det. Spännande. Det är precis som man har tagit igen sig nu efter så här, veckan som gick.
Mm.
Faktiskt.
Men sen är det lite annorlunda ändå. Tänkte du på det? För att jag tänkte på det. Att du satt ju förvånansvärt still liksom i soffan.
Ja, ja.
För du vet, hade inte, för jag vet ju hur du är när du inte kom. Mm. Nu var det ju det att vi var tvungna att vara lite fokuserade på själva kommentatorssysslan. Ja, och grejer. Men annars hade det ryckte ju lite i något ben. Lite sådana där tolopis fick jag i ena benet.
Ja, tolopis jag på. Ja.
Ja.
Jo.
Men alltså ändå så vi var ju tvingade till att sitta stilla.
Tur inte jag hade sånt Bluetooth headset.
Ja.
För då hade jag säkert sprungit runt.
Och, ja, jag menar
det. Här, för du gjorde ju sist när han tävlade EM.
Ja, det, jag har ju sett bilder på det. Nej, det är...
Skoj.
Vi höll oss i skinnet liksom så.
Ja, måste jag säga.
Ja, måste jag säga.
Du, ska vi köra igång då? Och sådär.
Du, har du hört det här? Det var en göteborgare som gick in i en sexbutik i Stockholm.
Mm.
Och sen bara, hallå då, har du persilja ena? Men kära du, det här är ju en sexbutik. Jag har då, dildo.
Mm. Ja.
Det här när man, du har ju liksom en filosofi hur det ska kännas när du utbildar en häst eller att du kanske rider en, tränar en äldre häst också liksom.
Mm.
Men för hästar har ju sina egenheter eller olater och sådär. Och, eller ja, helt enkelt sin personlighet.
Ja, precis.
Och då tänker jag så här att... Det
precis
kan,
som du har, Micke.
Ja.
Också.
Ja.
Och jag.
Ja.
Mm-hmm.
Och det, ja, precis.
Fast vi är inte, de är inte människor för det.
Nej. Men ändå. Nej, ja. Mm. Och då tänker jag att... de här sakerna som finns där, de kan ju vara... ett hinder, alltså vissa vissa olater eller vad man ska säga kan ju vara ett hinder i utvecklingen. Men jag fick den här grejen i huvudet när jag såg då under World Cup-finalen där när man pratade med Julien Epilard.
Mm.
Han var ju jävligt nöjd och det hade ju gått så bra.
Mm.
Och då sa ju han i intervjun där att det hade ju kommit till en brytpunkt för honom där när det här var ju Dubai de Cedre. Där, att hon hade ju vissa olater som han höll på att
greja med.
Sen hade vändningen kom ju när han istället liksom släppte på det där och jobbade med henne på ett sätt. Alltså han utvecklade ju någon grej för att han tog vara på de där egenskaperna som hon har men olaterna där så förstod han att det är ett hinder men jag måste jobba med det här för jag kommer inte att kunna vända på det sättet liksom. Och det är det jag tänker med din erfarenhet att man liksom det finns ju såna alltså att, om man, det här, att jobba med eller jobba mot, att hålla fast vid hur man tänker att det ska vara. Förstår du?
Det där kan jag svara direkt på.
Ja.
Den är egentligen flummigt på ett sätt.
Ja, visst är det.
Ja. Men då är det så här, och sen är den också livsfarlig att säga till någon som inte är av Julien Appalards nivå i kunskap och sånt. För att det är ju väldigt lätt, om jag hade fått en liksom en hundring från varje människa som jag har träffat genom åren som har sagt att sin häst är speciell och just den är jobbig. Nej, så hade jag fan inte behövt jobba med mer i hela mitt liv.
Nej, men alltså när de säger så här, nej men den bara är sån.
Ja.
Den är sån.
Och det ska man inte alls, det får man egentligen inte lyssna på när han säger egentligen på ett sätt. För att han är ju så extremt kunnig och, och den kan ju tolkas på hur många sätt som helst. Det där. Jag kan ju tolka på ett sätt att han, ja men till exempel som, jag kan ta två stycken exempel så här. Att du utvecklar, vi alla har en sorts, vi rider på ett visst sätt och då menar jag inte att han bakutsparkar, vad heter han, greken där?
Vad heter han? Tolopis.
Ja, Tolopis. Det är ju inte ett sätt att rida. Det är ju ett handikapp han har i sin balans. Det är inte hur han rider egentligen.
Nej,
för han kom ju rätt så rätt på hinderna. Ja, så att han rider. Är du med? Det är ju inte att han... Nej. Fan vad dålig han är.
Nej.
Han bara, det ser för jävligt ut bara. För att du har en dålig balans.
Ja, precis.
Roger är bara samma.
Mm.
Han kom ju rätt på hinderna. Mm. Och det är ju en sorts hur det ser ut. Liksom så här. Det är det enda det säger. Och när man då när man då pratar om såna här egenskaper, så kan man säga så här, Malin Baryard till exempel, hon skulle aldrig skulle jag vilja säga ta Catch Me Not. Hon skulle aldrig, nej, den skulle, det, hon skulle inte vilja ha, det är inte att hon inte skulle vilja ha den, det vill hon, alltså. Mm. Men just den hästen passar inte henne allra bäst. Nej. Kan Malin rida en sån häst? Ja, hon kan rida en gris. Ja. Så. Mm. Men den passar henne inte. Och då kan inte hon få ut det hon är bäst på. Nej. Tillsammans med att hennes häst, att de synkar ihop. Mm. Att det blir precis som ett kugghjul som fastnar in. Hon har en specifik sorts häst. Så är det bara. Mm. Alla hennes hästar, olika höjder, alltså storlekar, men de är exakt samma typ av personlighet och hur känsliga de är och så vidare. Mm. Peder kan man inte riktigt säga samma. Han har rätt så olika sorters hästar.
Ja.
Och han har säkert en där han passar lite bättre på.
Mm.
Så. Tittade man på Franke Slåtrak som man var uppvuxen med och var idol, så hade han ju, hans hästar såg ju exakt likadan ut allihop.
Mm. Mm.
Jättelånga halsar och stora och lite långsamt kort. De red han perfekt.
Mm.
Han skulle inte kunna ha en liten japplup som bara... Brr, 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 eller en Malin-häst. Ja. Det skulle inte gått bra.
Nej.
Jag vet ju en annan... I travet där så vet ju... Jag har ju... Jag minns inte vilken häst det var. Som Stig H. Johansson fick in i träning.
Ja.
Som var så här... skitbra.
Ja.
Men han tackar nej för den passade inte in i hans system.
Nej,
vad det är nu för jag har ingen aning.
Nej,
men den passade inte in.
Nej.
För han visste att jag är svingrym på mitt, men den passade inte in i mitt, tror jag.
Nej.
Och så då fick han tacka nej till det. Ja. Det är ju en professionalism i min värld som sticker ut, som vet.
Precis.
Ja. Och med det sagt så tror jag att Julian Eppelhards häst inte är så helt lätt.
Nej.
Tror inte jag. På det sättet han rider och hans filosofi är väldigt olik min.
Mm.
Så passade de bara. Den hästen kanske inte hade passat helt perfekt i Christian Ahlmans system till
Nej.
Exempel.
Nej.
Så här. Sen så tror jag att de hade nog försökt att Christian hade fått den, så hade han nog försökt utveckla den så att den hade blivit en Christian häst.
Ja, ja.
Och det är inte säkert att den här Eppelhards häst hade blommat ut 100% då.
Nej.
Det är inte säkert.
Nej,
det beror på hur den är och hur duktig man är på sitt jobb.
För det är det jag menar också, att om man nu kanske inte är lika duktig som Eppelhard och sådana här, va?
Mm.
Men man ändå, va, har en nivå ursäkta, så att man liksom man har lite kunskap så att man vet hur man tycker att det ska kännas. Mm. Men man når inte upp till det här för att den är så här. Och hur länge då ska man liksom hålla fast vid det då? För att man når kanske inte några riktiga framgångar. Men man, alltså förstår du, för det är ju en brytpunkt då. Kan jag släppa på det? För sen, om man då släpper på det, då kan det ju vara så att det kanske inte går bra då heller. På ett par månader. Men om man släpper på det så kan man ändå över tid få det att funka, vilket gör att man får framgång därför att man har låtit den...
Mm.
Alltså, förstår du?
Vad han egentligen, så som jag tolkade det, hans intervju där då, det var att egentligen var han mer lyhörd mot den. Att han inte kanske kunde gå lika snabbt fram. Jag tror absolut att att han inte har tummat på så himla mycket egentligen. Han har bara gjort det kanske i en annan takt. Mm. För han sa ju att nu börjar den ju bli mycket lugnare, men han har haft den i tag.
Mm.
Och säga det på en häst som är i toppnivå och säga, nu börjar den bli lite bättre än vad den var förra året.
Ja.
Alltså det talar ju på att det sättet, jag tror inte han har tummat på speciellt mycket. Han har bara tagit det lite lugnare. Att han hade hört mer på hästen att fan, jag får nog chilla lite. Ja. Den kanske ska ridas mer på morgonen eller eftermiddagen eller vad fan det nu kan vara.
Men tror du att en del ryttare kan sitta fast i sin kunskap, om vi säger så här, att man är lite för statiska. Mm. Att man kanske inte har den där känslan, alltså förstår du vad jag menar, den här känslan att liksom, ja men ändrar jag på det här då, då hittar jag nog de här knapparna ändå. Mm. Utan man bara sitter fast, ja men så här ska det inte kännas när jag rider.
Absolut. Absolut. Och där vill jag dra en gräns.
För det är lite det här horsemanship, alltså det här känslomässiga.
Fast där vill jag dra en gräns också. Ja. Dra en gräns för det där. För att man har ju fått ändrat på sitt sätt och rida. För jag har inte haft lika hästar heller.
Nej.
Jag kan inte ha en Malin Bajard-häst på samma sätt. Nej. Men sen har man fått haft det genom åren ändå, för man varit nöjd med, kan de hoppa ett stort hinder, då får jag bara anpassa mig. Ja. Så att man har fått gjort det.
Ja.
Men hade jag fått välja, då hade jag inte tagit en sån häst. För då vet jag att då får jag tänka mer på hur jag utför varje moment. Ja. Och då tänker jag tävlingsmomentet.
Ja.
För jag kan bli rätt så aggressiv och så här, attackig i min ridning när jag tävlar. Mm. Och har jag då en häst som är lite långsamt gående häst-ish, så händer det inte så mycket med den. Det blir nästan bättre av den. Men en häst som har en högre intensitet av sig själv kan ju bli rätt så het på slutet. Till exempel då av min sorts. Då får jag tänka på mer hur jag rider. Annars kan jag bara tänka på, jag får inte tänka ett skit, för då går muskelminnet igång. Men just när man är väldigt orutinerad, så är den får man inte, alltså då man har för, man måste skaffa sig så mycket kunskap och rutin så man faktiskt kan börja ändra på det. Det är ingenting som unga ryttare ska bara, nu testar jag det här, jag det här och nu gör jag så här och gör så här. För det är livsfarligt liksom. Man måste ta hjälp där.
För det,
liksom,
det vet jag, vi har pratat om du och jag tidigare, du kommer ihåg, för ja, du är ju det här 100 år sedan, men förr nere i Falsterbo eller på Brider som det också hette då, så där, när Rolf Göran och Peter Eriksson, de red en 7 hästar var, och sådär. Mm. Och det är klart att de hade ju inte hunnit rida dem jättemycket eller ens alls ibland. Va? Men just där är det ju det där jag menar lite grann, att du kanske, du ändå kan plocka fram det bästa ur varje individ på grund av att du har den där känslan.
Sen kommer sådana här diskussioner alltid upp när det är en väldigt specifik och speciell häst som den är. En annan var ju Japlup till exempel för 100 år sedan. Nu ska vi säga att det är ju, de är ju unika på det sättet, att de kanske är lite speciella. Det är inte gemene man. Jag har också en sån som Julian Appelard. Nej, det har du inte.
Nej.
Du är bara okunnig i din ridning. Den ska faktiskt kunna gå på en bomb varje dag utan att den flippar ur.
Ja.
Men det är så besvärligt. Det är den inte alls där, för du är okunnig. Så att det har inte med det att göra. Så att de är ju jävligt få, de hästarna.
Ja, alltså, det är undantagshäst.
Ja, det är det. Men det kommer väl, det kommer fram när det är så här.
Ja, visst.
Och då blir det gärna som en enorm. Jag har en likadan häst. Mm. Nej, du har inte det. Du har inte det. Så att jag skulle vilja säga att han, det är ingen av dem som vi såg i helgen där som skulle kunna säga, min häst är så himla speciell, så jag kan inte rida den.
Nej.
Så. Utan de är olika personligheter, man får anpassa sig. Det får ju man på alla hästar som inte ens är speciella. Så får man anpassa olika tillvägagångssätt. Den ena hästen tål inte en viss skänkeltryck just nu. Men är man duktig och tränar den, så om 4-5 veckor så kommer den att känna av och anpassa sig till det skänkeltrycket, och då blir den precis som alla andra hästar, till exempel.
Men hur reagerar du då, Pelle, som tränare, Pelle, när till exempel om det är någon som du kanske inte har haft så mycket över lång tid som kommer in och säger just det där till dig? Alltså för många gånger så är det ju kanske så. Säger så här, vad kul, du ska vara med. Men du vet, när jag lite säger... Alltså, att ge dig en bild om någonting ibland, det måste väl vara bättre att du inte vet något egentligen?
Alltså, jag vill gärna ha... Jag vill gärna
eller
ha
vill deras, du ha en liten bild?
Ja, men jag vill gärna
vad ryttaren
tycker. Jag vill ha deras bild.
Jag vill ha deras bild.
Mm. Så jag kan säga, det här har du fel, det här har du rätt.
Exakt.
Nu har vi en samsyn, är du med?
Ja.
den. Ja. Den vill jag ju ha, så jag vill ju alltid höra. Ja. Sen så är det ju ofta så räcker jag att de tar var fyra steg så bara okej, okay, det där är ja,
det, där, det var lite grann det jag menade när jag sa att du inte vill ha, för att jag tror ju att du rätt så fort kan skapa en egen bild.
Ja, men det gör jag ju direkt. Ja. Och har de hunnit trava och galoppera innan så har jag redan en bild innan de ens jag ställer frågan till dem.
Ja.
Men jag måste ha den.
Ja.
För att är vi inte samsyn där, då blir det rätt så svårt. Tycker hon att den är på ett sånt sätt och jag vet att den inte är det, så blir det svårt att ge henne instruktioner på att göra någonting som hon inte har gjort innan till exempel.
Ja.
Och då blir det ju en kollision. Mm. Så det kan man inte riktigt, det måste man ha en samsyn. Och det är jävligt svårt om man inte har det.
Ja.
Men man får försöka förklara på ett pedagogiskt sätt att din häst kanske inte är så speciell. Nej. Utan det är mer, testa att göra så här istället så ska du få se. Den är inte alls så speciell nu efter en kvart till exempel. Så att det är intressant som fan att prata om, men man får passa sig för att det blir väldigt lätt att varenda häst i hela världen är så himla speciell. Det är inte så många som är det. Men,
och sen tänker jag på en annan grej rörande sånt här som ibland kan liksom gå ut över hästen eller vad vi ska säga. Det är att det kanske finns en rädsla hos ryttare för vissa saker. Ja, det kan vara att vi säger att en ryttare har en grej på tre kombinationer.
Mm.
Eller någonting. Alltså så att det finns något inneboende där, att vilket gör att den rädslan gör att ryttaren till exempel är hämmad på det.
Mm.
Vilket gör att det ser ut som att hästen inte får, alltså förstår du, den rider dåligt eller det, vad jag ska säga, på vissa grejer.
Ja, men nervös eller tycker det är läskigt.
Och då kan man ju skylla på det. Alltså det blir inte bra på den här linjen på grund, men det egentligen är det att den inte rider fullt ut som den egentligen vet att den ska göra. Mm.
Det är ju någonting helt annat.
Ja, det egentligen. Är det. Ja. Men jag menar att det kan ju vara så att det ser ut som hästen har betänkligheter, men
Så är det ju vanligtvis också om en häst till exempel inte är van att gå på fart hela tiden.
Ja, men exakt.
Jämt. Mm. Och sen så lägger ut bommar där det inte alls behöver fart.
Mm.
Och den hästen i fråga inte alls kan gå på de stegen som jag kanske vill ha i en sorts styrketräning.
Mm.
Då blir ju den... Ja, men då beter ju den sig som att den är, i ett otränat öga, att den är ju helt fläng i huvudet.
Mm, ja.
Så här. Ja. Och då får man ju förklara att det är den inte alls det. Den är faktiskt rätt så otränad. Mm. Så att den gör på ett eller annat sätt är helt normalt för att du behöver träna på det här mer.
Mm.
Så det är så man får göra. Så där kan ju hästa se ut som att, gud, vad knäppar de sig ut? Ja, du ser, den är speciell. Nej, den kan ju inte gå i kort galopp. Det är ju därför den liksom... Testa dig själv om du aldrig har hållit ett jävla golf. Vad heter det när man håller i mikrofon?
Klubba.
Mm. Heter det en golfklubba? Och så ska du... ibland hittar jag inte orden.
Nej, så får inte prata om hästar. Ibland när du säger så där, då måste jag fundera lite extra. För att jag tänker så här, det kan inte vara så jävla enkelt som när jag menar klubba för fan.
Jo.
Men det var det.
Så jävla korkad är jag. Så fort det inte handlar om häst.
Ja, inte häst.
Så fort det är någonting annat som väger ut det. Vad är det för något? Det är en kaffebryggare heter det. Vad heter det när man häller kaffe i de här bönorna? Vad är det för något?
Det är helt blankt då.
Helt blankt. Kan inte det. Nej. Jag vet inte vad det är.
Nej.
Kylskåp heter det.
Nej.
Nej, men om du aldrig har hållit i en sån så kanske du inte slår så bra heller. Det betyder ju inte att du är helt värdelös. Du kanske behöver träna mer.
Ja, visst.
Så egentligen är det sak samma. Där. Det var så jag ville säga.
Ja,
golfklubba heter det.
Ja, just det. Vi noterade lite grann
till det ska jag skriva höger ner. Skitbra.
Ja, precis. Nej, men vi säger så. Alltså, man kan jobba emot. Men när kunskapen kommer, då jobbar man med.
Ja, man blir mer medveten om saker och ting i alla fall. Sen ska man alltid jobba med, men då får man skaffa sig kunskap så att så det inte blir att man jobbar mot.
Exakt.
Det var krångligt.
Mm. Alfab hästlastbilar. Vi har haft ett långt samarbete med Alfab.
Ja.
Vi gillar Alfab.
Det gör... alla.
Det är inte vi ensamma om.
Nej, vi är inte det.
Alfab är toppen.
Det är shit, skulle jag vilja säga.
Ja, precis. Du vet, alltså
men det är skillnad på deras bilar och bilar. Deras lastbilar och bilar. Det är ju bara så.
Ja. Det är ju så här att liksom, vill man komma fram säkert med sin häst, och det vill man ju.
Ja, det vill man.
Det är viktigt.
Jag vill det.
Då väljer man Alfab.
Ja.
De, alltså alla kvalitetsmedvetna som bara som vill ha det bästa för sin häst.
Lyx, lyx, lyx.
Ja, det är det också.
Det är ju det.
Ja,
det är jävla snyggt. Ja. Visste du om att de hade 3000 kvadratmeter stor anläggning vid E18 i Västerås? Visste du om det? Ja, det visste
jag. Ja, jo, jag vet det, för jag åkte förbi. Men ja, precis.
Nej, har du?
Ja, nej, säger du det? 3000?
Ja. Fattar du?
Ja, du vet vad de har med dem?
Nej, säg.
Som, de har 10 egna mobila verkstadsbussar med montörer.
Ja, det är inte så dumt då.
Som åker runt och liksom bara...
Bara servar igen.
Ja, ja men exakt va. Du vet, jag vet ju till exempel, jag såg ju att när vi var i Sundbyholm på SM. Mm.
Mm. Vilken jävla buss vi gick in i det.
Va?
Vilken buss vi gick in i det. Halleluja.
Det kan du snacka lyx. Mm. Men det jag ville säga där är också att jag såg då nämligen att någon av de där verkstadsbussarna var där på plats och då passade de ju alltså naturligtvis på att få hjälp av montörerna på en tävlingsplats.
Skitsmål.
Det är ju toppen att få det här, liksom, du är där och tävlar, du får saker reparerade. Du, liksom, det är ju... Mm. Du vet, de har ju också liksom MTM Filovan anses ju vara marknadens bästa hästlastbil för B-körkort.
Mm.
Sen har de ju modeller då när det gäller för C-körkort. Då har de ju 3 modeller som de kallar Limited Edition, Professional och Comfort. Och det var ju någon av dem där vi var inne i på Sundbyholm och man blir ju hänförd alltså. Mm.
Ska du köpa din B-kortsbil? Köp den hos Alphab.
Köp allt hos Alphab.
Gör det bara.
Vi har ett betalt samarbete med Örebro Ridsport. Örebroridsport.se. Där ska man gå in och titta ännu mera.
Ja, kan man göra.
Men de är ett företag som har tagit fram ett eget varumärke som heter Design by Vinge. Där de har schabrak och handskar och ridstrumpor och grejer.
Snygga schabrakare.
Ja, det är det verkligen. Mm. Ja. Och vi kommer väl att ha en tävling med det längre fram också.
Absolut.
Men det vi ska säga är att de är väldigt miljömedvetna i Örebro Ridsport. Och speciellt när det gäller produkterna Design by Vinge. De har inte så mycket emballage på grejerna. De har skippat plasten runt schabrak till exempel.
Kastar de ut dem
och,
till
och strumpor och sådär. Nej, men de använder minimalt med emballage för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Grejerna kommer också ifrån tillverkare med båt och inte flygs.
Uh-huh.
Det är också en sak för att främja miljön.
Det är inte så dumt.
Nej.
Vet du vad de mer gör då?
Nej.
De säljer ju ridstövlar.
Ja.
Och de måttar ju ridstövlarna åt. Alltså så att du, för du, om du skulle ridstövla till exempel, du har ju väldigt fula ben.
Ja.
Det har du ju. Och då mäter de dina fula ankben och sen så får du ankstövlar till. Alltså ridstövlar då, för det ser ut som dina ankben.
Mm. Ja, de är precis som benen.
Ja, exakt. Och det kan man ju egentligen inte tro att de kan göra sånt.
Nej.
Åt dig, men de kan det.
De kan det.
Och ni som har vanliga ben, det är mycket enklare då.
Mm.
Men de måttar åt er också.
Ja.
Det är ju kanon, tycker jag. Mm. Sen är det en annan sak att när de får in grejer, vet du, de testar ju dem.
Ja.
Testrider dem. Så får de till exempel in... Ja, hur ska vi säga? Grand Prix-träns, säger vi.
Mm.
Ja, du rider dem ju Grand Prix-dressör på den.
Ja, de testar allting innan de släpper ut den.
Och gör pirouette och ser så att tränset gör det.
Jag vill bara tillägga...
Otroligt.
Ja, jag vill bara tillägga där när du pratar om mina ben.
Mm.
Där att de här de har ju 2 fabrikat när det gäller att göra de här stövlarna.
Det kanske man ska säga.
Ja.
Och vet du vad det är då?
Nej.
Cavallo.
Ja, det känner man ju till.
Och det andra då?
Sergio Grasso.
Mm. Mm.
Italienska.
Ja, jag har faktiskt ett par sådana.
Grasso?
Mm.
Ja.
Fint. Ja, fint ska man ha som mamma.
Ja, det är riktigt fint va. Det är ju så här också att de jobbar ju med Equiline-sadlarna.
Mm.
Och Anke då, som håller i den biten, hon är utbildad i Venedig och hon har daglig kontakt med dem där nere i Venedig när det gäller sadlarna.
Mm.
De har en egen omvärmningsmaskin så att du kan forma sadeln precis som du vill.
Mm.
Och de är också distributör nu av Equilines sadlar så att alla sadlar förvaras där och sen går vidare till svenska återförsäljare och så då. Så,
topp.
Örebro Ridsport.se.
Mm.
Tack.
Tacki. World Cup-finalen i Riyadh.
Mm.
kul har vi ju sagt att det var.
Ja, det var det.
Och fantastiskt på alla dess sätt.
Ja.
Jag kan ju tycka att det är ju lite krångligt det där med man ska samla ihop poäng de första omgångarna. Mm,
ja.
Alltså,
jag har försökt, jag drog ju en liten, om du kommer ihåg det, när vi hade en liten paus så drog ju jag en liten anekdot hur fan vanliga människor ska uppfatta det där, och du höll ju på att skratta ihjäl dig.
Ja, det var så,
det, för att det är ju jätteknepigt.
Ja, men det är ju det.
Och det är poäng eller så, men det vet den, ja.
Ja, man samlar ju, för ni som inte har sett eller vet, man samlar ihop poäng på de två första omgångarna.
Mm.
Då alltså vinnaren, är det 33 starter så får vinnaren 35.
Mm.
Tvåan får 2 minus poäng så får 33.
Ja.
Och så trean får 32 och så går det neråt med en poäng mellan rum neråt där. Och så är det likadant dagen efter.
Ja.
De poängen omvandlas sen till fel.
Ja.
Och den som har mest poäng från omgång 1 och 2 har 0 fel.
Mm. Det är ungefär lika logiskt som det här med tennis. Först får du 15-0, sen är det 30-0, sen är det 40-0.
Ja, exakt. Ja, det är så.
Det är
helt orimligt.
Ja.
Det är en idiot som har kommit på det där.
Ja, men alltså, ja.
Det här med tennisräkning, vi har ju pratat om det dummaste man har hört. Det skulle kunna vara...
Det ligger på listan.
Det ligger på listan.
Ja,
ja nu kan jag. Jag måste släppa det. Får ju huvudvärk. Nej, men man skulle kunna faktiskt ha ett samma upplägg som mästerskap.
Ja, ja.
Att vinnaren där så får man fel poäng och så. Mm. Och så. Det är ju typ samma.
Ja.
Det finns ju en viss... nej, logik är det ju inte. Men det är ju hela poäng. Du får ju inte i en världscupfinal som nu är Riyadh. Du får inte 2,33 och sånt.
Nej,
utan
precis.
Du får 1, 2, 4, 3. Så det finns ju en möjlighet att det skulle kunna bli en omhoppning igen.
Ja, ja. För där är det ju eliminerat nästan annars.
Ja, men det är det ju. Mm. Och det hade Henka haft en bom ner, då hade det ju blivit omhoppning mellan han och Epa Yard.
Ja.
Så är det ju.
Ja, precis.
Men det är klart, ska det skilja lite ifrån ett vanligt mästerskap och en VC-final så kanske det är ett sånt sätt att räkna på så det inte blir som vanligt så att säga. Inte vet jag. Det var kul med VC-finalen i alla fall.
Mm.
det blir ju annorlunda när det är inomhus och i form av det tekniska ju. Och det blir ju också det faktiskt när man använder Frank Rothenberg.
Mm.
Som faktiskt fortfarande har ett tänk där samspelet mellan ryttare och häst ska prisas mer än fart och maxtid. Och när det är det, det har jag tjatat om, då är ju Sverige topp.
Precis.
Jag kan snart inte säga det så mycket. Det blir ju som en sanning i allting.
Ja.
För det är ju inte så jävla märkligt. Det är ju så.
Men, och då tänker jag så här, i och med att alla unisont hyllar ju det här. Alltså banbyggnaden.
Jo. Det
och då tänker man, är det inte så här det borde vara?
Men vilka var det som gjorde det? Det var ju de duktiga.
Det var ju.
Det var ju
ja, helt
och klart. De som inte... Ja, det var lite jobbigt.
Men alltså de där duktiga inte. Är ju också på GCT och sådär. Men det är klart, då måste de falla in i ramen för att det ser ut på ett annat sätt. För det gör det ju.
Ja, det är bara så att de kan ju rida så också.
Ja, exakt. Alltså det är ju lättare för dem som har kvaliteten att rida på det. Helt klart.
Det är ju det, så att det är inte så att...
Men jag menar, ska Sain Shady Samir vara med, då måste det vara annorlunda.
Ja, det måste se lite annorlunda ut. Och det är ju som jag ständigt och jämt hävdar, att vi i Sverige som land kan faktiskt bestämma det.
Ja.
Om vi vill fortfarande vara dominant i ridsporten så kan vi behålla den filosofin i vår barnbyggnad. Och då tror jag att det kanske finns en liten chans kvar att vi kan vara lite längre i toppen.
Mm.
Och tittar man så här helt krasst på det, på de svenska prestationerna nu, så är det ju, de sitter ju på olika hästar, det ska vi veta. Cashmanot och världens bästa häst.
Ja.
Mm. Och tänker man precisionsmässigt, rent krasst, rent precisionsmässigt, hur de kommer, hur steglängden är, avståndsmässigt, fart kontra, allt det där som jag tjatar om. Så, så är det lite mer precision i Peders ridmässiga inne på banan. Ja. Av den enkla anledningen att de sitter på olika hästar. Mm. Den ena är bättre än den andra. Ja. Rätt enkelt förklarat.
Ja.
Sen någonting som slår mig också då. Men att Henrik då kan hålla sitt lugn över tre omgångar. Där han egentligen gör... Det gjorde ju Peder i Göteborg när han vann EM också. Det var ju samma, samma grej egentligen. Ju. Men den enorma pressen varje dag startar sist. Mm. Och blir flåsad i nacken.
Mm.
Och den här påminnelsen att... I alla intervjuer, ja, vilken tror ni vinner? Ja, men det är King. Det är King Edward is just winning.
Ja.
Alla sa ju det.
Ja, ja, ja.
Och det är klart att han känner av det.
Mm.
Och, ja, det... Och det är jäkligt lätt att bli påverkad och bara tro, jag har redan vunnit den här skiten.
Ja.
Är du med?
Ja, ja, ja.
Bara det är mental...
Men han är lite Iceman där, tycker jag.
Jo, men det, han är jätteduktig.
Men sen, ja... Men det är ju exakt som du säger. Mm. Det är klart att flåset finns där.
Ja, något grovjävligt. Och hur man klarar av det, det är imponerande.
Ja. Men jag tycker också det var rätt skönt att höra Henke sa då. Med, han hade ju suttit och haft middag med ägaren där också.
Mm.
Och de hade sagt så här då inför sista dagen, tror jag. Var det inte så att, ja, men nu är vi här och nu spelar det ingen roll hur det går. Allting, vi har gjort det så jävla bra.
Absolut.
Och det är väl något sånt som måste kännas jävligt skönt också, att man inte har andra såna grejer som hänger över också, utan de var de. Sen tror ju inte jag Henke hade varit nöjd om det inte hade gått bra i sig. Alltså, det hade han absolut inte varit. Men det är ju ändå lite grann att lyfta på. Alltså, man måste ju också ge sig alltså, man måste ju tillåta sig att njuta lite i stunden. Mm. Och det är väl kanske det man gör när man sitter och säger då att ja, men vi är nöjda så här. Alltså, nu har vi gjort tre dagar.
Jag tror det är skitsvårt att hinna göra det.
Jag visste det där. Klass ja, ja, ja. Det är det. För det är ju inte klart. Det är ju inte klart först det är klart.
Nej, gud nej. Sen ser man ju också hur slutkörd han är efter sista klassen när han är i intervjun.
Ja.
Han säger då att han är helt mentalt slut.
Ja.
Bara.
Han är helt dränerad.
Man ser ju på honom.
Ja, det gör man. Det, gör
att
man.
Det är någon som har dragit ut pluggen.
Ja.
Och att han äntligen kan pusta ut då. Han är ju otroligt glad, men man, som sagt, man ser också att han är otroligt lättad att det är att hela skiten är över.
Mm.
Det är det ju.
Ja.
Sen blev det ju lite där på ribban. Det var det ju. Tvåan där var inte rolig. Jag höll på när han cyklade till.
Nej, han cyklade ju. Alltså, det var helt otroligt. För det var innan och efter. Och, alltså, jag vet inte.
Det, alltså, nu sitter jag och tänker tillbaka hur ritten var.
Ja, du visualiserar hur det såg ut.
Och det är klart att det blir där på ribban. Det är inget konstigt heller. Och då att en viss precision uteblir.
Mm.
Ja. Självklart. Det är ju näver med det.
Ja.
Alltså, det är ju näver som vi inte kan föreställa oss finns.
Ja, liksom. Ja, men så är det.
Och det är lättare att jaga än att bli jagad.
Mm.
Det är lättare att slå från underläge än en stor pole position och så vidare och så vidare. Så är det ju bara. Mm. Man kan ju säga att man kan ju också säga så här att han har fått känna på det ordentligt nu i alla fall.
Mm.
Henke. Och kommer han i samma situation igen, just det mentala, så är han ju faktiskt inte främmande för det.
Nej.
Så att det här stärker ju bara hans mentala självkänsla i allting. Sen har jag fått lite meddelande och sånt, för det får man ju konstant.
Ja,
att det var ju han killen från Japan där.
Ja. Shinichiro Sugiyama.
Skojar du nu?
Nej.
Kommer du ihåg vad kan hette?
Ja, jag har
du skrivit ner.
Ja, jag hade namnet framför
mig. Det var helt otroligt, för det var det sjukaste.
Nej, du ser vad jävla påläst jag är.
Otroligt. Mm. Nej, men det var ju många som sa så här, han ska inte vara där. Vad gör han där? Nej. Ut med han.
Nej, det är lite grann så jag kommer att prata. Ja. Jag ska ta upp det, det är därför jag har namnet här.
Och visst är det så.
Ja.
Att han inte hade där att göra, så är det ju. Men det är så här, det är IFI världscupfinal. Och man vill ju då få med så många som möjligt, för att FI består ju inte bara av Sverige.
Nej.
Eller Norge eller Finland.
Mm.
Utan det består ju av en helsikes massa länder.
Mm.
Som också vill vara med i en världscupfinal arrangerat av FEI.
Mm.
Och det är inte så länge sedan att en världscupfinal faktiskt bara innehöll europeer och amerikaner i startfältet.
Mm.
Så himla länge sedan är det inte.
Nej, det är
det. Nej. Nu är det fler. Och det är roligt.
Mm.
Men det blir ju märkligt när man kommer in och han klappar igenom redan på hinder nummer två, stackaren.
Ja.
Och jag kan ju tycka att det skulle kanske kunna finnas någon sorts av regelverk. Det är kanske bra.
Mm. Ja.
Som man har till exempel på OS då. Där man måste rida en femstjärnig inom 60 Grand Prix under 8 fel. Då är du typ kvalificerad för att vara med i OS.
Ja.
Mm. Och det kanske man skulle kunna införa här i kvalen till världsgruppen också. I de olika ligorna. Japan och Eastern European och allt. Och att det faktiskt skulle kunna gå minst 1,50 i alla fall.
Mm.
För vi hade ju, vi tog ju bakgrundskoll på alla ryttarna, hur de hade förberett sig och lite sådana grejer som vi pratade om.
Ja, det gjorde vi.
Och han hade ju så här 1,40 och 1,45 klasser på tvåstjärnig tävling.
Mm.
Det förberedde han ju på sig.
Mm.
Mm. Och en tvåstjärnig 1,40 hoppning är ju rätt så långt från en femstjärnig 1,50.
Mm. Ja,
och en femstjärnig 1,50 är ju precis lika långt från en WC-final.
Mm.
Så att han var ju verkligen... Han lirade ju, han har ju tränat med Kåpen.
Annan division,
verkligen. Så man skulle kunna införa någon sorts av minimihöjd, kanske då. Att kvalen ska gå överallt vad det än är. Och då kanske det blir då att det kanske inte är någon japan alls med i Japan League.
Nej.
För det finns inte underlag för GP-ryttare i Japan. Och ja, då är det ju så.
Det är ju det. Det är ju det.
Vad fan?
Nej.
That's life.
Nej.
Men
därför att jag hade ju tänkt att prata lite grann om det med, och jag kan väl bara fylla på då, för att annars blir det lite upprepande. Men för det är ju som du säger, dels var det ju han Sain Shady Samir och Shinichiro Sugiyama som ju ärligt talat inte stod för någon bra ridning liksom.
Mm.
De skulle ju inte vara där. För att jag kan ta ett exempel på det motsatta då. Skyler Wireman från USA. Hon unga tjejen.
Mm.
Hon gjorde ju bra ifrån sig sådär. Men hon insåg ju att nej, dag tre, då är jag inte med.
Nej.
Då tycker jag, hon var nöjd, hon hade presterat på det sättet, men förstod att då, och det är ju ett sätt att tolka det, hur man ska göra då. För någonstans kan det ju vara att man kanske blir överraskad över svårigheten helt enkelt.
Mm.
Va?
Mm. Mm.
Men det är ju så här också att i andra sporter, då ser man ju det här, inte minst i OS då. Du pratar om att det är kvalgränser och så där då, det tycker jag är helt riktigt.
Mm.
För man kan ju se i OS till exempel, så har man ju sett att det kan vara med skidåkare från Afrika som blir 12 minuter efter och sådär.
Ja. Men det blir mer gulligt.
Exakt, för det är det jag ska komma till. Och man kan se liksom någon, det var ju någon simmare i OS för något år sedan, han höll på att drunkna. De fick ju, hela tävlingarna vart ju försenade, för han kom ju knappt inte i mål. Va? Och sådär, och folk bara... Men då är det ju så här att då är det ju bara den själva atleten som det är. Här har vi ju ett djur med i bilden. Här är det ju en häst som också då har ögonen på sig, så att säga. Och nu när ridsporten har ju ögonen på sig.
Mm. Jo, och
då kanske de här cyklande ekipagen, alltså då menar jag att hästarna cyklar sig genom banan.
Mm.
De finns det nog fan inte plats för.
Nej. Sen skulle kunna ta man skulle kunna ta den nyans av det då. Vi ser Sugiyama på TV, japanen, och alla bara, men herregud, som det ser ut.
Mm.
Fan, vad för jävligt. Och så är det. Ja, det kan ju vara så.
För sen ska jag säga en sak, Pelle. Så här, att andra folk som kanske inte är så insatta, de kan ju tänka så här, just det, japanen, han hade en dålig dag. Det gick inte riktigt bra. Nej. Men då kan jag säga så här att när vi sitter och kommenterar det här så kommer in en sån där kille och du säger då så här lite så där halvt liksom, ja det här kommer inte. Alltså jag hör på ditt, alltså efter två språng va?
Ja.
Och då är det ju normalt sett ettan lite lättare och lite sådär. Eller
ja,
typ.
Det syns inte köpa
ettan. Men du säger ju då så här att tydligt då så här, det här kommer inte. Och det slog aldrig fel. Nej. Det slog inte fel på ett enda ekipage att det slutade så då.
Nej.
Och det gör ju då att, ja det blir ju bara tydligt att det går att se att det här finns inte kompetensen.
Nej. Precis.
Ja.
Nej, du har helt rätt.
Så det är ju inte så liksom så här som det kan vara i andra sporter att det var lite stolpe ut och det var otur, han hade en dålig dag. Nej, det här är ju inte, här finns inte liksom den.
Och, ja, absolut. Och då tycker jag att det skulle kunna införa, om man tänker mer nyanserat då, det här att alla ska vara med och sånt, kul. Ju. Men det skulle kunna vara någon gräns där.
Ja, det måste det ju vara. Det här är ju, det är ju liksom ingen skolklass som är på klassresa, alla ska vara med.
Nej, det är inte.
Utan det finns mycket faktorer att tänka in, inte minst djurskyddet.
Avslutningsvis ska jag väl bara säga så här, det var jäkligt bra banor i Riyadh. Det var lagom svårt.
Ja. Du, när du pratar om det här med Peder som du säger där att det och så. Jag tänker tillbaka, när man ser det här mästerskapet, då tänker man så här, tänk om vi kunde gå tillbaka i tiden, kommer du ihåg när VM, när de fyra bästa red varandras hästar? Helvete, vet du. Peder rida på de andras hästar där, och de ska i sin tur rida Cash Me Not. Grattis, Peder.
Ja.
Jag och Henke med alltså.
Ja.
Men alltså, absolut, det skulle ju vara dubbelt svenskt på alla pallar i världen.
Absolut. Det hade varit.
Förstår och se. Då skulle vi se alltså, då var det ju, de fyra då var väl Epilard också och Farrington va? Det är väl de hästarna det skulle vara.
Just det.
Ja.
Och kingen och...
Kingen och Cash Me Not.
Ja.
Ja, jag skulle kunna... Jag vet hur jag skulle tippa.
Ja, jag med. Jag hade helt... Jag hade haft Peder i topp.
Jag med.
Alla dagar i veckan.
Då hade jag vänt på den ordningen.
Det absolut.
Och sen Henke två.
Ja, det tror jag också.
Och Epilard 3 säger vi. Farrington 4. Eller, ja.
Många hade tyckt att Cash Me Not var lite, hade varit den jobbigaste hästen
men
av
det
dem.
Jag
det
tror.
Kan jag säga direkt.
Ja.
Och Peder ridit runt på en hand. Så.
Ja.
Vad jag skulle säga är att det var lagom svårt. Det var inte hej kom och hjälp mig, jösses var svårt. Det var en extremt värd vinnare.
Ja.
Och de som var i topp var väldigt bra och de red skitbra, så det var en riktigt bra sport. Vet du hur mycket King Edward har hoppat in i sin karriär hittills?
Nej.
Efter Riyadh? Kan du på något sätt gissa? Det är inte så att han är ju 14. Det är inte så att han har varit i toppspotten sen han var 5. Så det är inte,
nej,
liksom,
nej.
Så att det är inte 9 års tävlande.
Nej.
Man ska ju säga,
han måste ju helt klart ha klivit över 10 mil.
Det har
han ju gjort.
Jag har den exakt summan.
Vill du ha den exakta summan?
Nej, jag har den.
Ja, okay.
Men det är över 10 miljoner.
Ja, men då tror jag att det är cirka 15 miljoner.
Ja. Det är alltså 3,582,674 euro.
Oj.
Och det ger 41,585,064
riksdaler. Ja, så mycket trodde jag inte att det var faktiskt.
Nej. Inte jag heller.
Det är ju fantastiskt.
Inte jag heller. Med tanke på att det inte är 10 år han har hållit på med.
Nej.
Eller hållit på så här. Men det var bara en liten grej. Jag tycker det är superkul att höra ryttarnas intervjuer.
Mm.
Gillar jag.
Ja.
Det säger väldigt mycket om hur de tänker.
Ja.
Ju, och hur de analyserar sina ritter och hur deras filosofi i träning är. Och lite hur de är som en människa för övrigt. Så här. Och jag älskar ju Henkas intervjuer alltid.
Ja, ja,
de är så transparenta. Mm. Och jag vet ju att de på SVT ibland kan skoja att han aldrig är riktigt nöjd. Eller, eller så här att han inte kan vara riktigt glad för en vinst. Och så här. Och jag skulle säga att han, det är inte riktigt så egentligen. Han är så tjurig att han inte får till det 100%igt.
Ja.
För han vet precis som jag att är man inte på topp och har ridit bra i en klass men kan vara felfri ändå, så går det inte att vara typ nöjd med det.
Nej.
För att över tid eller nästa klass så har man inte samma chans att vara felfri.
Nej.
Så jäkla enkelt är det.
Ja, ja, visst.
Mm. För det, då ligger det en bomb på marken.
Ja.
Man ser ju också på Henka där då att han är ju också extremt nöjd i sina intervjuer. Man ser ju det på honom.
Ja.
Och hur hästen har känts bra. På riktigt bra.
Ja.
Oavsett egentligen felfritt eller vinst.
Ja.
Och man sa att han var jätteglad som en spelman då. Ja. Efter dag ett och två.
Ja.
Vilket var inte så konstigt.
Ja, men han vet ju. Känns det så här, då.
Ja,
då har det
ingen som slår mig.
Nej, då, nej, precis.
Den var ju fantastisk. Och den var ju, man såg, den såg ut som att han var vaccinerad för nedslag. Och det var ju det han kände.
Ja.
Och bara tänkte, ni har inte en chans någonstans där. Man såg det på han. Så jävla härlig känsla. Ja. Och det var ju liksom hur man tänker då som ryttare i den digniteten som Henka är i. Så är det ju inte, han räknar ju inte ett bra prestation i ett bra resultat.
Utan han
känner ju hur den hoppade, hur kraftfull den var, hur den var i sitt avstamp.
Ja. För han vet ju att har han den känslan, då får han ju ett bra resultat.
Ja, absolut. Och hur den var i sitt avstamp. Och det ger ju då en jäkligt bra självkänsla och inte vinsten i sig.
Nej.
Vilket man ska vara noga med att säga. Vad som var också jäkligt intressant som jag snappade upp lite då. Så trots hans vinst sista dagen så var han ju, ja men han var ju nöjd.
Mm.
Men han sa ju också det att han var inte, det var inte samma spänst och kraft i den sista dagen.
Nej.
Vilket är ju inte så konstigt någonstans då de går över tre dagar och två runder den sista dagen på lördagen där. Och att det inte då var samma spänst som de två första dagarna. Och han var ju faktiskt så transparent att han berättade vad han trodde anledningen var också.
Mm.
Och det var ju precis som jag i nästan varenda avsnitt i den här jävla podden tjatar om.
Mm.
Det är hur man behåller sin hästspänst och kraft.
Ja, precis.
Utan att vrida ur skiten varenda gång. Han säger ju då bland annat att han red ju då svinsnabbt ner till sista hindret i omhoppning på torsdagen. Och det gjorde han ju.
Mm. Ja.
Och det var ju väldigt svårt.
Ja.
Och snabbt och långt. Och han klarade det.
Mm.
Men att sedan då två dagar efter att han kände att han hade ridit bort lite och den spänsten för att han red så snabbt som han gjorde då. Nej, på ett hinder.
Mm.
Ett hinder, tyckte han.
Ja,
det där var på ett hinder. Och det var då den orsaken till känslan på lördag. Och en sån sak är ju då betydligt mycket viktigare för oss vanliga ryttare som inte har världens bästa häst under sig mellan benen.
Ja.
Och kan då kingen kännas lite flack till dag tre, så vad kan man inte då en vanlig häst känna när man till exempel rider ganska snabbt i två klasser på alla hinder.
Mm.
Och sen tror man att man kanske ska vara felfri i Grand Prix på söndag. Eller man behöver inte ens tänka Grand Prix.
Nej.
Den högsta klassen som du ska hoppa för helgen.
Ja.
Vi kan prata om 90, en meter eller en meter till 1,10 eller 1,20 eller vad som helst.
Mm.
Och att den då att man då tror att den ska kännas lika pigg och spänstig och pigg och kraftfull. Och det är ju sådana stor note to yourself. Att världens bästa häst kan bli ospänstig på grund av ett hinder dag två. Vad blir inte din häst över två klasser då?
Ja.
Det var ju, vi fick ju översätta intervjuerna ju. Och det var ju kul.
Ja, ja.
Mm, och så. Och det var ju många andra intervjuer som gav mig ett och annat att tänka på. Kan man ju säga.
Mm.
Och jag tänker på Mr. Chipotle.
Ja. Ja.
Ja, eller hur?
Ja, vi bara när han vi tittar ju på varandra och bara tänker, vad håller han på med?
Ja.
För du menar det här med att han först tackade FI.
När han då får frågan, hur kändes det här då? Mm. När han börjar med att tacka 27 oljeshejker och vicepresidenten som man inte hörde vilket namn det var.
Nej.
Det var ju bara vokaler. Och att det var den hittills bästa WC-finalen någonsin.
Det var det också, ja.
Var det ju. Mm. Han har inte varit på så många, men det var helt klart den bästa.
Ja, det var det.
Och han med bestämdhet att alla andra
också tyckte ju så. Samma sak. Ja, det sa han också. Så, det betonar han ju.
Ja.
Mm.
Och det är ju så här att ni som har hört på våra avsnitt i podden här, så har han ju ett speciellt avsnitt i vår ett avsnitt när han tävlade själv i GCT i Stockholm.
Ja.
Det han kanske uttryckte sig rätt så märkligt och sexistiskt.
Mm.
Man kan ju gå in och lyssna på det avsnittet.
Mm.
Så får man ju...
Ja, precis.
Ja, det kan man bilda sin egen uppfattning.
Ja.
Men han är ju rätt så oskön.
Ja.
Och hur han sin total avsaknad av verklighetsuppfattning.
Och självinsikt.
Och självinsikt. Och trodde på fullaste allvar att han hade chans att vinna den här finalen.
Ja.
Den är ju... Det sa inte ens Henka.
Nej.
Inte
nej,
Peder, Julian Peder, ingen. Han sa det.
Ja.
Och jag kan säga att hade det funnits en här betting-site någonstans där man kunde betta precis motsatsen, då skulle jag ta ut varenda korvör i hela plånboken och bara satsat emot. Och det här, han förklarade sina nedslag med det var otur. Mm. Då, va? Mm. Och hans häst var det ena och den andra. Och så va?
Mm, ja, nej,
jo. Men din häst vann ju WC-finalen med Steve Goodard 2019. Så helt orutinerad kanske den inte är, va? Alltså det är ju otroligt.
Ja.
Sen var det ju en jäkligt mycket tråkigheter också. Det har ju säkert alla läst om.
Ja.
När den ena hästen, amerikanska hästen, dog i sin box till natten till torsdagen, va?
Mm.
Det var ju helt... Det blev man ju berörd av på ett sätt.
Nej, det var inte efter första dagen.
Nej, det sa jag inte. Torsdag kväll.
Ja, torsdag kväll, ja.
Det andra dagen.
Ja, precis. Torsdag kväll. Mm.
Så att, ja.
Det är ju natten till fredag, men...
Ja, precis. Det brukar vara det torsdag kväll. Då, ja.
Ja, och nu ska inte jag sitta här och märka ord och så.
Nej, det behöver du inte, för det var inget fel i det jag sa.
Jo.
Kvällen till torsdagen, så...
Ja, och det var det ju inte. Det var ju kvällen till, det är ju natten till fredag eftersom det var på torsdag kväll.
Och vad sa jag?
Natt till torsdag.
Nej, jag sa kvällen på torsdagen.
Ja, det
är... En torsdag har ju en morgon, en middag och en kväll.
Ja, ja, vi får...
Vi kan ju spela tillbaka det här.
Vi får reda ut det där sen.
Ja.
Det var inte det viktiga.
Nej, det var inte det viktiga, nej, såklart. Det var ju bara otroligt.
Men uttaget. Väldigt sorgligt.
Mm, det var det ju.
Mm.
Sen så har ju Mr. Chipotle kompisar, alltså saudiarabisk landsryttare.
Landsmän. Mm.
Som var rätt så olik han. I sina, när de pratar om allting.
Ja.
Och sina upplevelser och hur de pratar om sina hästar. Och det slog mig att det var nästan som de pratade om någon sorts kärleksförhållande egentligen.
Mm,
och hur de skiner upp när de berättar om sin häst och vad de betydde för dem. Jag tycker det är otroligt fint.
Ja, men exakt.
Alltså jag blev
för att det är ju en sån där förutfattad bild man har av vissa av dem, att de ser det bara som en grej att kunna utöva sin sport. Men här var det ju kärlek framförallt.
Det var otroligt måste jag säga.
Av den unga killen där också som och verkligen höjde sin häst.
Med sina fina fuxen där untouchable som han bara...
Den hästen. Då.
Han var helt otrolig. Mm. Och han gjorde det bra med sin rutin också. Och jag tyckte det var så jäkla fint.
Ja.
Sånt där gillar man. Då tycker man om en person.
Ja.
Som Roger Bost. Sån gillar man.
Ja.
Vi är ju oerhört tacksamma för den support vi får av våra lyssnare.
Ja.
Och vi har ju då, hur stödjer man oss där? Inte bara genom att dela och gilla och säga hur otroligt duktiga vi är.
Nej, man kan ju faktiskt visa sin uppskattning genom ett litet swish.
Ja.
Ska jag dra numret?
Ja, men gör det.
123 034 0364.
Mm.
Så blir vi glada för ett litet bidrag.
Jättebra nummer.
För att vi vill ju fortsätta och ge er det ni vill ha. 123 034 0364.
Det var det hel.
Ja.
Skoj har vi kanske inte haft. Jo, jag skoj.
Nej.
Det var ju så.
Ja, men vi har ju av naturliga skäl, då är det ju mycket Riyad.
Ja, såklart.
Det är ju så.
Det hade ju varit
konstigt annars.
Ja, det hade
tänk om vi inte hade liksom inte nämnt det.
Nej.
Utan att
vi hade någon tävling heller.
Vi hade talat om dalahästens utveckling över åren.
Ja.
Hur de täljde och så.
Dalahästen, ja. Ja, just det.
Mm. Alltså, du vet.
Ja, det hade varit jävligt.
Visst hade det varit konstigt liksom. Mm.
Helt rätt.
Rid mig som en dalahäst. Finns det ju en låt som heter också.
Mm. Ja. Okej. Okay.
Ja, nej, men som sagt var.
Vi har ju haft ett program då, ja. Och så pratat om.
Du brukar säga, Selman, vad har vi lärt oss idag?
Ja.
Känns svårare att svara på dig idag.
Mm.
För i och med att vi har, och då menar jag att vi har just pratat så mycket Riyad och sådär.
Ja. Kanske lärt oss en del ändå.
Tycker jag, det gör vi alltid. Vi har lärt oss att Sugiyama inte. Ja, att det egentligen kanske vore bättre att det vore en sushi-rätt.
Ja.
Än en ryttare.
Ja, man kan inte hjälpa det.
Nej!
Och så.
Ja.
Sånt i livet.
Mm.
Du, vi finns ju på sociala medier.
Gör vi absolut.
På Instagram och Facebook.
Mm.
Och det heter vi ju Clear On-podden.
Mm. Vi finns väl på Swish också?
Ja, ja det gör vi. Det finns ju.
Ja.
Vi tackar för lyssningen
det gör vi.
Den här veckan och på återhörande.
Tack.
Hej på er.
Hej.